Bingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 311. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hej.
Hej hopp.
Hej hej. På grund av sportlov och annat så har Malmö FF hunnit spela både en och två matcher i Svenska Cupen sen vi hördes senast. Det blev ju 2-0 hemma mot Skövde och 1-0 borta mot Luleå. De matcherna återkommer vi till om en liten stund. Men allra först så ska vi prata om Ola Toivonen. För i tisdags så meddelade MFF att den tidigare anfallaren blir assisterande sportchef och anfallstränare för härlaget. Och frågan är Fredrik, till att börja med, vad betyder detta nu och i framtiden?
Ja,
en liten fråga.
Framförallt att han ska lösa framtiden.
Ja, precis. Som Saida då. Just nu betyder det kanske inte så jättemycket. Om man då bortser från att möjligen att Daniel Andersson får faktiskt ännu lite mer att göra eftersom han liksom ska skola in Toivonen i sportchefsjobbet. Och alla som blir inskolade vet ju att det är ju en period där man kanske känner sig lite dum i början och fråga massa frågor och så vidare. Daniel Andersson får ju liksom guida Toivonen rätt, även om han har förstås rört sig i de här miljöerna tidigare och så. Men det som det skulle kunna ha, då kan jag nog känna att Toivonen kanske har en större effekt inledningsvis i den här rollen som anfallstränare. Vilket ju man kan tycka efter man har sett de inledande matcherna faktiskt kan behövas. Sen är det ju frågan om det är själva avsluten i sig som är problemet eller om det är det strukturella offensiva spelet som är problemet. Det lär väl visa sig så. Men han blir ju lite av en länk mellan kansliet och omklädningsrummet. Och den relationen har väl inte mått toppen de senaste månaderna. Så att där kan han nog göra en del nytta inledningsvis även.
Max, när Ola Toivonen gästade på den här höstas så riktade han ju ganska hård kritik mot hanteringen av tränarfrågan under 2022. Mm. Och nu ska han ingå i den sportsliga ledningen. Är du förvånad?
Nej, egentligen är jag nog kanske inte det. Det kan låta motsägelsefullt. Nej, men jag tror att det säger en hel del om hans integritet och hans ställning att han kunde vara så tydlig i tränarfrågan och vad han tyckte och tänkte. Och jag tror inte minst också att han kände att anfallsspel var nog någonting som var försummat i det hela. Sen har jag ju ingen tränarerfarenhet, det ska man komma ihåg, men jag personligen så tror jag det är väldigt, väldigt bra att han kommer in i organisationen direkt och inte försvinner någon annanstans. Jag tror att han har mycket att tillföra MFF på många plan med sin person som han har utvecklat något enormt inom under tiden han har haft sin karriär. Alltså det är en väldigt stark personlighet MFF får in. Jag tror Fredrik skrev, det var första studsande tanken var när han dök upp att han ska väl börja spela igen.
Ja, men det var inte helt glasklart när man läste.
Nej, vi ska väl prata mer om det, men en reflektion direkt efter är ju att det känns som att de här två sportcheferna, tycker jag, har ett problem att lösa nu snabbt i detta transferfönster. Malmö FF behöver en anfallare till av hög klass, en målskytt som kan förväntas göra mycket mål. Man är i en situation där Mohamed Buya Touray verkar ha problem med allt möjligt annat och det är ju jättetråkigt hans familjesituation att inte hans fru kan komma hit och det har jag pratat om tidigare, men liksom att han inte ens sitter på bänken i matcherna nu och Isak Kiese Thelin inte ens mot ett lag som Luleå egentligen skapar någonting på egen hand. Jag tror dessutom att det enda avslutet jag kommer ihåg, det är en nick utanför på en av 21 eller 20 hörnor som i övrigt var helt meningslösa. Det är klart att MFF har ett problem där.
Får hoppa tillbaka till den här Toivonen-kritiken där då i podden här. Så det säger ju ändå att det är ett gott tecken, tycker jag, att MFF tar in honom trots det, inte för att jag tror att det skar sig så himla mycket på grund av det. Alla var väl ganska varse om att tränarsituationen inte hade skötts jättebra under året. Så att det var väl, men det är liksom ett sundhetstecken ändå, att bara för att någon riktar kritik internt så att man inte blir någon grata då, utan att man faktiskt kan få ingå. Man vill inte omge sig med liksom ja-sägare så att säga, utan man har många olika viljor. Det brukar bygga dynamiska förutsättningar för utveckling.
Jag tror att du tangerar det. Alltså tränarsituationen måste de ju ha varit väldigt medvetna om att det har varit en röra utan dess like egentligen. Men det är någonting som man aldrig liksom, man kan ju inte spräcka fasaden utåt där för mycket heller. Men jag tycker också det är bra att man, det är ju samma sak egentligen med Johnny Fel som finns i ledarstaben, som också inte är redo att säga ifrån och vara kritiska. Så det är klart att det är viktigt att vara öppna på det sättet. Så sen kan man ju fundera vidare på vad det betyder framåt, som du sa. Ser jag en sportslig organisation med Daniel Andersson och Ulla Toivonen, så är det en väldigt stark organisation. Och det är klart att det känns det för mig fortfarande som att även om Andreas Georgsson skulle vara den som tittar framåt och så vidare, så marginaliseras ju hans roll på något sätt ännu mer med två så starka personligheter på sportchefssidan, kan jag tycka. Så frågan är liksom om Andreas dyker upp som tränare någon annanstans än då istället. Jag vet inte.
Men är det, gör du samma tolkning, Fredrik? Eller handlar det om att den är liksom att Georgssons roll är så vagt beskriven utåt så att den är svår att liksom ta till sig?
Ja, alltså jag såg pressmeddelandet som MFF skickade ut beskriver den så här: i den tekniska chefens roll ingår bland annat att ha det långsiktiga strategiska ansvaret för Malmö FFs fotbollsutveckling samt det strategiska ansvaret för att uppnå och sträva mot de mål som sätts upp i den sportsliga strategin. Det är kanske inte content-magi. Det är ju liksom, det är inte glasklart vad det egentligen konkret, vad betyder det, men en teknisk chefsroll är ju betydligt vanligare ute i Europa än vad det är i Sverige. Det är inte så många klubbar har testat den. Man kan väl sammanfatta det som att man är liksom, det är en tjänst som behövs när en klubb växer. Det är någon som överser riktning för den stora stab som MFF har. Man pekar ut riktning för analys, scouting, talangutveckling. Så det är en viktig roll. Jag tror att Andreas Georgsson är ganska lämpad för den rollen. Och jag tror att vi kommer få se fler klubbar som växer i Sverige med att man skaffar en scoutingorganisation som är lite större och en analysorganisation lite större. Och då behöver man liksom någon som pekar ut riktningen så att de här olika delarna samverkar på något sätt. Sen så är den ju inte lika tydlig som en sportchefsroll och framförallt inte som en tränarroll då. Det gör ju att det blir liksom lite, vad är det här egentligen för någonting? Men ja, visst, det är möjligt att det dyker upp något lockande som Andreas Eriksson känner att han vill liksom komma närmare plan och hoppa på det, men då, jag tror om det blir så tror jag inte det blir, då tror jag inte det är så att MFF slänger undan den rollen och att de bara gav den till honom för att han skulle göra någonting. Det tror jag att det är en roll man har funderat på att liksom implementera i klubben ett tag. Jag kanske skulle varit på plats redan för några år sedan egentligen.
Jag tror inte heller man gav den bara för att han skulle ha någonting att göra så att säga, och jag kan hålla med Fredrik om att den säkert kan passa honom vissa stycken. Jag tänker mer utifrån att det är två så starka personligheter som sportchefer att de förmodligen ganska snabbt vill ha ett bra grepp. Sen vet man inte hur bra de kanske samarbetar jättebra, det har jag ingen aning om. Men och som sagt, i andra änden ändå tänka att Georgsson ändå har varit assisterande tränare i Brentford och Arsenal. Alltså tänker han på den karriären så kanske han inte ska fastna i en kontorsroll för länge. Men det får vi naturligtvis fråga honom vid ett lämpligt tillfälle om han vill tillbaka till planen.
Sen ska man ju ha klart för sig att de här förändringarna som Malmö FF har gjort, det har varit mycket rokader, det har varit nyanställningar, en ny videoscout på gång in, såg jag. MFF har inte gått ut med det, men det
han har själv gått ut med det.
Han har själv gått ut med
det. Det trillar ju in en anställning i månaden sådär.
Lite så, ja. Men man får ju vara medveten om att det här ökar ju pressen på klubben. Om staben hela tiden växer och man inte får betalt i titlar, om man inte får betalt i en tydlig utveckling på plan att spelet blir bättre. bättre och att man får fram fler talanger, då kan det ju snabbt spridas ett missnöje både utanför och i klubben. Så att det står ju mycket på spel den här säsongen med tanke på hur stor organisationen är i MFF.
Sen tycker jag det är lite spännande och det var ju ingen slump. Vi visste ju att gamla truppen var väldigt ålderstigen, men man har ju på något sätt gjort en ganska tydlig markering redan nu. Genom att alltså, Nanasi är tillbaka, Hugo Larsson fick sitt genombrott redan i fjol, Seydou spelade mycket i fjol, och nu att Hugo Bolin också tar en plats rätt in i trupp. Det är en väldigt stor förändring liksom rent strukturmässigt redan där, mot det som man säger är möjligt att man ska kunna plocka fram egna spelare. Och så glömde jag säkert någon ytterligare, men det är väl de som har spelat mest i alla fall. Noah Eile är en annan naturligtvis.
Man tittar på det som vi har pratat om här i organisationen. Förändrar det på något sätt vd:s och styrelses roll?
Nej, jag tror inte det. Alltså MFF är ett så stort, vi kommer ju komma tillbaka till lite siffror och sånt sen, men det är ett så pass stort företag så att styrelsen har ju varit väldigt tydlig med att man har släppt allt operativt ansvar, att man är liksom bara är som en företagsstyrelse i princip. Och att Carl Nén har nog att göra med att hantera stadion, kansliets storlek, sponsorer, allt det här runt omkring. Jag tror inte att han lägger sig i det idrottsliga mycket och vad staben egentligen ägnar sig åt. Mer än att vissa beslut tas ju sen i styrelsen. Där sitter ju inte Carl Nén med eftersom han är vd.
Om vi då går vidare och vrider fokus till det som MFF har presterat på planen, så verkar det finnas en del oro i supporterleden efter insatsen i Luleå. Är den oron befogad? Fredrik, Max, vem vill börja?
Ja, men den är väl till viss del befogad, även om den kanske inte borde komma som någon större överraskning. Det är liksom inte så att MFF har värvat så pass mycket nytt så att det skulle bli en diametral skillnad från hur det såg ut i höstas. Försvarsspelet är riktigt mycket bättre. Där finns det ju, där verkar liksom Rydström ha hittat rätt med rollerna och det pratar man inte så mycket om, för att alla han ses ju som en väldigt väldigt offensiv tränare, någon som står för liksom lite ja tiki-taka-aktig fotboll, om vi får förenkla lite grann. Men försvaret har ju sett gediget och sammansvetsat ut, tydlig rollfördelning där. Bussanello en injektion, precis som Anton Tinnerholm också, liksom bra energi från båda de två. Sen så är det ju offensiven som ja skapar MFF tillräckligt mycket högoktaniga målchanser för att göra mål, och har man spelare som är så pass heta att de sätter bollarna i nät, där finns det ju lite frågetecken fortfarande, som jag ser det.
Jag tycker att cupmatchen mot Skövde gav liksom ett lyft i tankarna. Jag tyckte det var mycket som var bra i den, och det var mycket direktare spel. Alltså även om det var mycket passningar, så var det inte 22 passningar i backlinjen, utan det gick framåt. Och tyckte man kände mycket energi. Nanasi på hugget, Hugo Larsson en fantastisk första halvlek, oavsett att det inte var så bra motstånd så att säga. Så, där tyckte jag att man fick en bra känsla. Ja. Sen fick jag såna riktiga Öster 2019 är det väl, vibbar när de mötte Luleå. Alltså när Malmö lyckades förlora upp mot Öster i innehallen där uppe. Jag tyckte det kändes efter 10 minuter att det här blev inte bra. Det var väl så att det var ingen katastrof i spelet, men det som Fredrik är inne på, anfallsspelet. Jag tycker det finns otroligt mycket frågetecken. Jag var inne på Kiese Thelin som liksom ännu inte, när han får inte mycket bollar att jobba med, men han skapar ju ingenting på egen hand. Nanasi är ju egentligen den enda som verkligen skapar någonting. Och har lite, eller mer än lite det, men har taskiga avslut, men det är ändå han som gör ett mål till slut. Jag tycker liksom att hans rörlighet visar ju hur viktigt det är mot ett sånt lag att vara kreativ och fantasifull. Och sen som jag också var inne på, jag tror det var 20 hörnor MFF hade, och jag blev fundersam. De är helt ofarliga. Är det lönt att ställa upp två mittbackar som aldrig är i närheten av nicka bollen? Då måste det vara något som är strukturellt fel i hur man ställer upp för hörna eller hur hörnor slås.
Alltså att du vill se korta hörnor?
Nej, det vet jag. Det var ett par, men det var inte så lyckade de heller. Nej, men någonstans, alltså, jag ska inte lyfta det som ett föredöme, men det var Skövde som som hade en extrem taktik mot MFF och ställde hela laget där vid mållinjen i princip. Alltså att man har någon idé, någon tanke, jag förstår att MFF någonstans har det givetvis, men det känns inte särskilt mycket tanke bakom det. Det känns som att bollen åker in på lite på chans. Och jag tycker att det är en så viktig del av spelet så att kan man inte utnyttja det? Kan man inte mot ett division 2-lag utnyttja en hörna till ett avslut på mål? Det bästa som händer är en nick utanför. Det är lite anmärkningsvärt. Så jag tycker att de här två matcherna går väldigt olika budskap, måste jag säga.
Sen så är det var ju lite intressant att det har snackats väldigt mycket från MFF-led om det här underlaget här uppe i Arkushallen. Och det var ju för ett drygt år sedan, tror jag det var, som Daniel Andersson lyfte det här, att vi ska inte vara en klubb som gnäller. Det har varit för mycket gnäll under säsongen. Det känns ändå som att man väldigt lätt hamnar i en situation där underlaget blir väl, något som man fokuserar väldigt mycket på. Visst, det var en skitplan uppe i Luleå, det kan man inte säga något annat. Men man kanske ändå bara ska gå vidare från det. Det är lätt att fastna i det. Både bokstavligt talat och billigt. Det är liksom... Det är ett division 2-lag från Norrbotten. En division 2-serie i Norrbotten är sämre än en division 2-serie i Skåne. Det kanske inte ska spela så stor roll. Man kanske bara ska kunna stöka undan dem även om det är en grusmatch. Liksom.
Alltså just det faktumet. Det är ju det som är det roliga med kuppen, att det blir sådana här matcher där det faktiskt kan skrälla. Men det ska ju inte, det ska inte kunna se ut på det här viset när det är ett division 4-lag man möter i praktiken. Det är anmärkningsvärt lite. Det här med underlagen, jag tänkte på det är klart att det är svårt att kräva något annat här. Det förbundet möjligtvis skulle vara det att man hade underkänt den hallen som spelplats. Om man ser, Christiansen hade ju tagit någon bild, han kunde lyfta hela mattan. Om det var så illa, nu var jag inte där så jag vet inte, men om det var så illa så får man ju överväga det, men då tycker jag förbundet får sköta det.
Det såg ju också ibland ut som att de spelade med en handboll med klister på. Ja. Alltså bollen slutade ju rulla oerhört fort.
Bussanello hade ju enorma problem där verkligen. Men därmed om man lyfter det här med konstgräsfrågan, alla vet ju var vi står, det berättar vi varje gång. Nu kan man inte begära det av Luleå, men alltså om vi nu ska dras med konstgräseländet så borde ju förbundet kunna enas om att man tillåter en typ på elitfotboll, så att underlagen ser likadana ut. För nu är det ju väldigt, väldigt stora skillnader där också. Det tycker jag är onödigt, men det kan man ju inte begära i en cupmatch, så att säga.
Sen har ju de här missade målchanserna eller oförmågan att skapa målchanser, lite på hur man ser det där, en direkt sportslig effekt. Visst, den första och främsta är ju att Malmö FF inte är förarsätet inför sista omgången i cupen då man Degerfors är just nu före då på disciplinära poäng, eller färre disciplinära poäng. MFF har 6 stycken sådana efter 3 gula kort och en utvisning. Degerfors har bara 1 gult kort. Så att MFF måste vinna mot Degerfors. Svårare än så är det inte. Men också att man har ganska många, man är ganska många mål efter övriga gruppettor. Om man tittar på Häcken har plus 10, Sirius har plus 7, Djurgården och Hammarby har plus 6. Där är alltså MFF 3 mål bakom i nuläget. Det är väldigt svårt att ta och gå om det. Man måste alltså vinna stort mot ett allsvenskt motstånd nu på söndag, samtidigt som ja, när de andra lagen vinner sina matcher, om vi förutsätter att de gör det då, mycket talar ju för att det blir så. Att de inte vinner för stort. Och det innebär i förlängningen då, nu blir det ju väldigt hypotetiskt och spekulativt då, men att MFF, inte mycket talar för att MFF blir en av de 4 bästa gruppettorna. Och det betyder att man får spela på bortaplan i kvartsfinal och att motståndet då av mycket att döma blir antingen Djurgården, Hammarby eller Häcken. Och då kan man fråga sig om Henrik Rydströms lagbygge är riktigt redo för att vinna det. Och med tanke på att det är Europa som står på spel, så ja, då är ju utgångsläget tufft redan nu, även om jag målar fan på väggen lite här då. Alltså sitsen har ju blivit knivig på grund av att man dels inte gjorde fler mål mot Skövde, men framför allt att man inte vann större mot Luleå.
Alltså det kanske, om man ska säga det, jag menar, de gjorde 2 mål på vad mot Skövde?
Ja, väldigt kort tid.
Ja, det var i första halvlek.
Ja, var det typ 11 minuter eller?
Ja, det var något sånt. Ja.
Och sen så gjorde man 1-0 i 86 eller 87 mot Luleå. Det är många, många mållösa minuter däremellan.
Mm. Och det kostar ju också. Man gjorde ju en hel del byten mot Skövde och så vidare också. Att, det var precis som man var rätt nöjda med 2-0 faktiskt. Mm. Med viss rätt, men just i det längre perspektivet som för fortsättningen. Så, men jag, samtidigt tycker jag också när man ser de här två matcherna sammantaget. Så vi är tillbaka till det där vi pratade om när vi har sett någon träningsmatch. Jag har fortfarande svårt att säga att det här laget som det ser ut just nu är någon sorts allsvensk guldkandidat. För att man måste spetsa anfallet för att Malmö FF ska... Alltså man har inte förbättrat truppen så mycket så att det här plötsligt går från sjunde plats till att vara en dominant etta i allsvenskan. Utan jag hävdar fortfarande att man måste ha in en målskytt till i det här laget. Det är alldeles för många spelare som inte producerar.
Det blir lite spännande att se hur Rydström tänker om, eller kanske man ska säga när, och förutsatt att truppen ser ut som den gör nu, blir avstängd eller skadad. Det sker ju alltid sånt under en säsong. Är det Buya Turay som går från läktaren in i startelvan då, för han är ju det alternativet som finns där. Det är de två som är nummer 9 så att säga. Eller om man går tillbaka till det här Kalmar-upplägget med en falsk nia, där till exempel Sebastian Anasi skulle kunna spela. Anders Christiansen går att testa i den rollen, även om jag tror att den kommer mer naturligt för Anasi. Man ska ju minnas då att Oliver Berg, som nu spelar i Djurgården, hade den rollen under Rydström i Kalmar. Och han fick det ju att fungera väldigt, väldigt bra. Man kanske får se det på lite träningar framöver. Det ska bli intressant att följa.
Vi hade en liten diskussion om detta på redaktionen igår. Det känns ju mer naturligt att spela med en falsk nia och gå över till en vanlig nia när det behövs än att göra tvärtom.
Mm.
Det känns ju som en mycket svårare åtgärd liksom.
Jag tycker någonting haltar. Alltså, för mig är Nanasi inte en central, men det kanske han hamnar där till slut ändå. Men jag tycker han tillför laget otroligt mycket och det blir väldigt spännande att se honom. Men det man ska komma ihåg det är ju att sen i fjol har alltså MFF valt att plocka bort Jo Inge Berget, som ändå användes en hel del som anfallare. Och Ola Toivonen har slutat, som också spelade anfallare. Man har alltså tagit bort två anfallare men inte tagit in någon renodlad ny gubbe i mitten, om man nu bara räknar med en riktig anfallare. Och med tanke på hur det ser ut i fjol så jag har svårt att få ihop ekvationen fortfarande där. För det, man kan ju bara, vi kan rabbla spelare. Seydou gjorde en del mål i fjol, men han har inte gjort jättemånga. Hugo Larsson gör inga mål. Penja gör inga mål. AC kommer att göra mål, det är ju inga problem. Alik gör ju inte många mål heller. Det är Sören Rex är skadad och har inte spelat mycket. Alltså vem ska göra målen på något sätt?
Men är det
mot bra motstånd menar jag då, där det inte blir så många chanser.
Men om man ser det på lite sikt, om man tittar framåt allsvenskan här, då hänger det bara på liksom personalen, eller menar, ska man inte ge så att säga spelmodellen något förtroende och tid?
Jo, det ska man väl göra. Jag tycker det känns ju, framförallt om man relaterar till Skövde-matchen, att det fanns något helt annorlunda i MFFs anfallsspel. Mycket mer energi och självförtroende och liksom vi ska framåt. Penja var ju ett lysande exempel på liksom, att de gick framåt, och även Hugo Larsson. Så att, den delen absolut, men med tanke på situationen runt Buya Turay så tycker jag fortfarande det är jättesignaler om att det är någonting som ändå fattas där. För annars är det ju som just, alltså backlinjen känns ju så oändligt mycket tryggare i år. Och mittfältet känns som man har hittat en rätt balans med de här tre gubbarna centralt.
Men om man då ska ta in en anfallare, vad är det, en Thelin-typ till, eller är det en annan spelartyp som behövs?
Ja, men ja, egentligen så är det ju den här Jo Inge Berget-figuren kanske lite grann som skulle behövas. För jag tycker det finns en lite djupledslucka ute till höger. Men någon som kan hantera både den centrala rollen, inte nödvändigtvis då som target, vilket ju egentligen inte Isak Estelin i första hand är heller. Men det ska, ja, en stark djupledslöpare som även kan spela med ryggen mot mål. Och, men det är liksom, det är en väldigt mångsidig forward man vill ha in där, och det är, de växer ju inte på träd liksom. De är ju jättesvåra att hitta.
Inga namn ni vill kasta ut så här.
Får avvakta lite, men det kan bli till nästa avsnitt.
Om man blickar framåt här mot gruppfinalen mot Degerfors på söndag, så är det ju som nämnts en match som MFF måste vinna om man inte på något sätt kan lura Degerfors till en massa kort samtidigt som man spelar oavgjort. Men inför den matchen så finns det ett antal frågor som är relevanta att ställa. Till att börja med, vem ska spela på inomhusfältet? Peña är ju avstängd. Hugo Larsson och Lewicki har haft lite, visserligen vad det verkar, ganska lindriga skadebekymmer, men ändå.
Mm. Ja, det, Sergio Peña kommer ju saknas helt klart. Framförallt, men stor del har han ju vunnit väldigt mycket boll. Inte så att han går in och köttar och vinner närkamper kanske, men han samlar ju upp andra bollar på ett föredömligt sätt, och han sätter fart på bollen betydligt bättre än vad han har gjort tidigare. Och sen har han ju den här förmågan att slå ut motståndarnas lagdelar med sina genomskära passningar, som ibland inte går rätt men ofta gör det. Så MFF vinner mer på honom på planen än att inte ha honom, så att säga. Och det är ju med råge. Så han blir ju helt klart saknad, för det är ju ingen annan som riktigt besitter den passningskontrollen han har då. Men vad finns, om man går igenom alternativen då? Lomotey, Lewicki, Larsson och AC ser jag som också kan spela där då, om man till exempel väljer att flytta fram Zidane i Zidane-rollen som nummer 10. Lomotey gjorde väl ingen bra match mot Luleå och liksom hanterats lite styrmoderligt i MFF så här långt, samtidigt som att han faktiskt inte visat speciellt mycket när han fått chansen. Jag menar, man kan ju säga då att MFF inte har hanterat den situationen bra och spelat in honom, men å andra sidan så är det ju så här ute i stora klubbar i Europa där konkurrensen är mördande. Du måste visa direkt när du får chansen. Det finns liksom ingen inspelningsperiod egentligen, utan Du får visa på träningar att du är redo, och när chansen kommer så får du ta den.
Sen kan man säga att för hans del är det kanske inte det att spela på en väldigt långsam konstgräsplan i en match där man har ungefär 75% bollinnehav mot ett lag som spelar med 11 spelare på egen tredjedel. Det kanske inte där hans styrkor kommer liksom till sin rätt, om man säger.
Men ja, alltså vad det gäller Lomotey, alltså han har ändå fått sina chanser, han har verkligen inte övertygat mot dåligt motstånd. Han fick ju spela någon cupmatch i fjol också där det var likadant, där han inte lyckades särskilt väl. Så det är väl klart att på din fråga så tror jag det att MFF ska hoppas mycket på att Hugo Larsson och Lewicki verkligen kan spela. Det jag tänkte på annars, det är väl att AC kan väl spela i den rollen, så skulle möjligtvis att Hugo Bolin skulle kunna spela framför.
Ja, precis. Det alternativet finns också. Och visst kan Ali gå till vänster, Nanasi i mitten och Zeidan till höger, eller Seidio till höger. Alltså det finns ju många olika alternativ där. Det är ju svårt att dra till med någonting när man inte riktigt vet skadestatus på spelarna. Men jag tror inte Lewicki spelar på söndag. Jag tror att det blir Lomotey och Hugo Larsson som spelar där. Och jag tror att Rydström helst vill ha AC i nummer 10-rollen med tanke på vad han bidrar med där.
Sen om man tittar tillbaka till det här vi pratar om, just vad som hände i Degerfors-matchen med Peñas röda kort.
Luleå-matchen.
Förlåt, ja. Peñas röda kort och att man drar på sig flera andra varningar. Ska man vara lite elakt kritisk mot MFF igen nu här, så har man pratat tillräckligt om vikten att faktiskt göra mycket mål med det gäller Skövde-matchen då, och hur man uppträder mot, alltså ska man överhuvudtaget dra på sig varningar mot Luleå och till och med ett rött kort, när det faktiskt kan vara faktorer som kan vara avgörande i just den turneringen. Jag vet inte, det är lite, alltså tänk bara tanken att ett allsvenskt lag som spelar i Europa i höstas lyckas få en spelare utvisad med 5 minuter kvar.
Ja, man kan ju tycka att den utvisningen var petig, men
Demideck presenterar fasadcharader. dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis?
Fäktar?
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demi Deckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Situationen överhuvudtaget uppstår.
Den ska ju inte uppstå. Liksom. Det tycker jag är... Sen tycker jag det var intressant och hon gjorde sina misstag, men det är kul att Tess Olofsson fick chansen. Hon har ju dömt fler cupmatcher. Hon hanterar många situationer bra och skulle kanske tagit ett rött kort tidigt på Luleå-spelaren som tacklade Sören Rex, men hon hanterar det väldigt bra. Som jag har skrivit tidigare, hoppas jag snart, vi får se en i Allsvenskan snart på här sidan.
Om vi... Oavsett då var Anders Christiansen spelar, är det inte läge att ge honom mer än 45 minuter nu?
Ja, men det var nog smart tror jag att inte starta honom. Dels för att ge andra chansen i en match där man borde kunnat ta chansen. Och det är viktigt att vara försiktig med Anders Christiansen i den här delen av säsongen, speciellt när han har sett så het ut på träningarna som han gör. Liksom att skynda långsamt. Jag tror allt det är en del i planen. Och just i den här matchen så tror jag det hade en del att göra med matchplanen också. Alltså matchens plan. Planen matchen spelades på. Att
man underlaget.
Liksom, underlaget hade varit ett lättare ord att använda. Man vill inte äventyra honom i alla fall.
Ja, men hur läget ser ut nu, alltså att Malmö måste vinna för att leva vidare i cupen, så finns det ju ingenting att spara på nu, utan då är det ju att spela bästa möjliga lag så mycket som möjligt i den matchen. För misslyckas man så är det ju rätt många veckor till allsvenska starten sen, så att säga. Så att, nu kan man ju inte idka någon sorts försiktighet, förutom spelare som naturligtvis har varit skadade och som kanske är tveksamma av det skälet.
Nej, de har ju sparat på honom. Han spelar ju bara 45 minuter mot Skövde också.
Ja.
De 45 första visserligen. Men ändå. Om man tittar på övriga, vilka spelare har press på sig att, liksom, så att säga, visa någonting?
Ja, det är väl de flesta offensiva pjäserna, skulle jag nog säga.
Patriot Seydou har väl en del att bevisa, tycker jag verkligen. Isak Kiese Thelin har en del att bevisa, även om jag tror väldigt mycket på honom. Och vi vet ju vad han kan, så att säga. Men, och han har ju gjort något mål i år, men han behöver synas och märkas mer, definitivt, tycker jag. Det är väl framförallt de av de som startade nu senast, om jag inte tappar någon. Ja, det är klart att jag håller ju Tinnerholm före Cissé på högerbacken också, för jag tycker inte att han är samma kraft.
Nu kom du, bra du nämnde Tinnerholm, för nu har vi ju, nu blev det precis så här som Fredrik sa i början, att försvaret pratar man inte om.
Nej.
men kommer MFF kommer försvaret att utsättas för några prövningar i den här matchen då? För det har ju det varit rätt ont om i de två första.
Men de möter ju allsvenskt motstånd, så det tror jag säkert. Uppe i Luleå blev det lite snorigt för Nanasi. Spelade väl vänsterback där ett tag, mer eller mindre, om du ska kalla
ja,
det.
Ja, men det var väl ganska riskfritt, ja. Tänker jag. Det var inte så att Luleå
öste
på
inte
i våg efter våg.
men jag tror säkert att det kommer att... Degerfors kommer väl vara försiktiga, säkert. Men det är klart att spelar man allsvenskan i fjol så har man ju ändå en... något helt annat i sig.
Ja, men Degerfors kommer ju inte gå ut för att anfalla sönder den här matchen. Det gör man inte. Det är ju att ligga på kontring som gäller för dem. Men när de tog ju poäng när de var i Malmö senast. Kan säkert göra det igen.
På fredagskvällen så håller Malmö FF årsmöte. Finns det något intressant i handlingarna? Max.
Det beror på, men vi ska ta det som sker på själva årsmötet, men det mest intressanta är väl det kanske som kom före årsmötet. Numera redovisar man ju ekonomin ett par veckor innan, och jag tycker att ordföranden är överraskande tydlig i sina... Det är lite grann som när Redhawks ordförande pratade med oss också, att det är inte, där är det inte, verkligen inte något hemlighetsmakeri, utan ganska tydliga och klara besked runt runt vad man har satsat och vad var. Men det är klart att det ser fantastiskt bra ut i MFFs bokslut igen med en vinst på 82 miljoner trots att man har gjort spelarinvesteringar på runt 80 miljoner. Och att det var väldigt mycket spelarförsäljningar som gjorde det plus naturligtvis UEFA-pengarna. Men underliggande är det ju klart att det finns en varningsklocka också för att Europaspelet alternativt en dyr försäljning är ju helt avgörande. Skulle MFF inte gå till Europa i år och inte göra någon stor försäljning så kan man ju göra en förlust på lika mycket som vinsten var i år. Det måste man ha klart för sig. Och då har ju MFF sagt att man kan vara beredd att ta. Men, och i det sammanhanget blir det ju intressant också med den här affären som inte blev av med Hugo Larsson. Det är ju skönt och stort att MFF är i situationen att man kan respektera spelarens tydliga önskan om att, för det är klart att det är väldigt mycket pengar. För ett antal år sedan så var man ju i en annan situation när en viss Tokay Lorantje fick erbjudande från Bournemouth och MFF var nästan, jag ska inte säga konkursmässiga, men hade likviditetskris. Och jag kommer aldrig glömma att jag träffade en gråtande Rantje som inte ville lämna. Men där fick ju klubben se till sitt eget bästa och skicka iväg honom och tyvärr kraschade det ju spelarens karriär också. Så att MFF har en fantastisk solid grund att stå på. En enorm förändring tack vare de här Europaspelsåren. Att det var ju nästan 200 miljoner in från UEFA. Och att man ökar sponsorsintäkterna väldigt mycket överraskar mig. Det är klart att man ökar efter pandemin men att man slår rekord. Det var en klar överraskning. Ja, lite grann där. Man säljer, jag tänker varje år numera på souvenirförsäljningen. Det är inte mer än 25 år sedan. Det var en parentes i bokföringen. Man tog inte det på allvar. Man hade en liten shop i kulan. Det är fantastiskt att man är uppe i över 20 miljoner i souvenirförsäljning.
Ja, framförallt imponerande är det ju när souvenirerna är inte speciellt snygga.
Nej, när det inte går så bra för laget heller så är det ju också en... Nej, sen kan man ju titta på också, jag är överraskad att man har sålt så mycket årskort som man har gjort. Jag har sagt tidigare, jag trodde det skulle kunna komma en dipp nu. Det man också kan ha med sig när man räknade på det här blir alltid lite teoretiskt, men det är runt det egna kapitalet, att man gör ju avskrivningar på spelartruppen och jag har förstått att man fick ju göra en väldigt stor avskrivning på Siby som skadade sig direkt när han kom hit. Det var alltså en spelare som var väldigt dyr och värderades högt i truppen från början. Men i och med att, vad jag förstår, så var man väl orolig om han överhuvudtaget skulle kunna spela igen. Så gjorde man ju en väldigt saftig nedräkning på honom.
Ska du för tydlighetens skull förklara vad en avskrivning är?
Alltså man sätter ju ett värde på varje
spel. För tydlighet menar jag för min skull.
Nej, men sen många år tillbaka så har ju MFF, man värderar spelartruppen till hur mycket den skulle vara om man i princip sålde spelare idag, kan man väl säga. Och beroende på kontraktslängd och så vidare. Och då gör man en avskrivning därför att de blir mer och mer begagnade för varje år som går, om man uttrycker det så. Och spelare då som blir skadade tappar ju väldigt mycket i värde om det är en skada som kan riskera karriären.
Och detta bokförs då som...
Det bokförs inte som en utgift men som en avskrivning. Precis som om du gör en avskrivning på en lokal eller inventarier och så vidare. Så gör man det på personal här. Och där MFF har, vad ska vi säga, problem om det inte går bra. Det är ju att man har höjt personalkostnaderna, det vill säga spelarersättningen. Man har haft så stor trupp. Så där ligger ju en stor risk i det naturligtvis, om man inte levererar. Det är ju det man skulle kunna påverka, men man vill ju inte göra det heller, för man vill ju inte försämra truppen. Det var någon mer sak jag tänkte på. Man ska kanske komma ihåg också, jag vet att det gärna blir en fixering vid det egna kapitalet. Och jag vet att någon kollega till oss gjorde missen liksom och basunerade ut i en flash att MFF har 700 miljoner på banken. Det är inte riktigt så det är. Viktigare än det egna kapitalet, det är viktigt att ha stort eget kapital, men ännu viktigare är ju likviditeten. Och det är alltså att MFF har i nuläget nästan 400 miljoner, det är ju så svindlande summor så det är svårt att ta till sig, i kassan. Det innebär att det är ju marginaler. Det är, man kommer inte i den här Tokelorantie-situationen att man måste sälja någon nu för att liksom rädda upp ekonomin. Men det är klart, skulle det gå ett år och du tappar 80 miljoner så tär du ju plötsligt på kapitalet. Så det får ju inte bli 2 år.
Årsmöteshandlingarna i övrigt. Fredrik, finns det något där som du vill prata om?
Ja, alltså det är inte så mycket att prata om egentligen, men det finns en motion om bortaresor. Att dessa inte ska få vara över 30 mil långa på vardagar. Och jag kan känna spontant att det är en väldigt sund motion. Det är viktigt att den frågan lyfts, tycker jag. Speciellt då i åtanke med hur det var för MFF-supportrar förra året när man hade på 15 dagar, tror jag det var, 3 bortamatcher i Stockholm. Varav alla spelades på vardagar, om jag inte minns fel. Och lägg där till en på förvisso röd dag cupfinal i Stockholm. Ytterligare någon dryg vecka senare. Det är ju ingen optimal situation. Speciellt inte i ekonomiskt tuffa tider. Men också att, får man ju också se på vad Allsvenskan är för serie Europamässigt, så håller vi, säger jag, kan betrakta mig som en allsvensk supporter. Liksom. Ingen högre klass. Supporterna gör ju den här ligan speciell. Ett Stockholms derby till exempel håller ju hög internationellt klass läktarmässigt, och det är också så tv-bolagen kan sälja sina abonnemang på häftiga inramningar, häftiga abonnemang. Då är det också viktigt att tv-bolagen tar hänsyn till att läktarna ska kunna fyllas av publik. Det är egentligen inte så mycket svårare än så. Och vissa är ju en hardcore-kärna, kan ju de tar sig ju till matcherna oavsett, så att säga. Jag menar, vi hade 70 pers uppe i Luleå en måndagkväll i februari. Det är ju fantastiskt liksom. Men det finns också ganska många som är på marginalen där, som kanske har barn hemma. För dem är det svårt att ta sig till Stockholm eller till Uppsala eller vad det kan vara på en. Det kan vara svårt bara till Göteborg på en vardagkväll.
Alltså det är ju det här med bortasupportarna, vi har hyllat dem många gånger. Det är fantastiskt att se de här följerna och allt som sker runt omkring. Men det känns ändå lite grann som att supportrarna ibland blandar äpplen och päron lite grann. Alltså det som Fredrik nämnde med de här Stockholmsmatcherna och som det var, det är ju nyckeln. Alltså att SEF, för det är ju Svenska Elitfotboll och inte Svenska Fotbollförbundet, tror jag i alla fall, som lägger spelprogrammet tillsammans med klubbarna. Det är ju där man gör ett misstag, att man klumpar ihop och att det blir den typen av, alltså att vi får leva med att man spelar vardagsmatcher på bortaplan mitt i veckan, med tanke på de tv-pengar som är involverade i detta. Så har det varit länge och så kommer det vara även framöver, men man skulle ju hitta ett rättvisare spelprogram så att det inte drabbar samma lag hela tiden och så vidare. Däremot så är jag mycket tveksam till om, alltså föreningsdemokratin är ju oerhört viktig, men det är inte så att medlemmarna kan styra heller hur en förening ska jobba i alla, det här är kanske inte en detaljfråga, men i alla frågor. Alltså föreningen har ju helt andra ekonomiska hänsyn att ta till, och det är ju trots allt så att medlemmarna har valt en styrelse för att de ska få ta ett ansvar också. Så att det är ju, jag vet ju att MFF-styrelse föreslår avslag på motionen. Och det är ju helt enkelt för att man kan ju inte låsa sig vid att arbeta efter den linjen. Sen tycker jag det är kanonbra att man skickar ut varningssignalen och att supporterorganisationerna själva ska jobba för att det ska bli ett mycket bättre spelschema.
Mm. Jag tror bara att man för upp det här på någon slags dagordning, att man liksom riktar strålkastarljuset lite mot att det här är en situation som vi inte gillar. Kanske är en liksom, det kanske räcker med den varningsflaggan, även om motionen inte bifalles då, så är det ju ändå någonstans en seger av att det har skrivits artiklar om den och att vi sitter här och pratar om den. Det betyder ju mycket. Sen så kan man ju faktiskt titta lite på spelschemat nu under våren. Malmö FF för en bortamatch i Stockholm. Det är på påskafton. Då är de flesta lediga. Göteborg, den är lite struligare där då en måndagkväll.
Men den är under de 30 milen trots allt.
Ja, det är kanske 20, vad 28, är det till Göteborg? 28. Ja, precis.
Men då måste ju räkna. Alltså, 30 mil är ju inget avstånd som är taget ur luften.
Nej.
Men man tänker att Borås och Göteborg, det klarar man.
Precis. Och sen är det en bortamatch en torsdag i Varberg. Också helt okej. Vi har en söndag i Halmstad. Halmstad hade funkat på en veckodag också. Sen har vi en söndag i Borås. Och det är alltså, inte mitt semesterschema jag lägger upp nu.
Utan det är... att det låter som en söndag debut. Borås, ja, debut lyriksamling. Ja.
Det kommer regna den söndagen.
En lördag i Värnamo i juni. Och sen har vi då 17 juli, Djurgården borta. Det är en måndag, men 17 juli är ju industrisemester, så det står härliga till. Det kan säkert bli folk där också. Nej, men alltså just i år ligger spelschemat ganska bra för MFF, men det där kan ju variera såklart.
Det var ju i fjol som det var riktigt olyckligt. Jag har faktiskt för mig att det var likadant året innan, med mycket Stockholmsmatcher.
Ja, det var det.
Var det inte så? Mm.
Det var inte riktigt så extremt, men det var mycket.
Om man ska liksom exemplifiera just det här med där medlemmarna verkligen ska kunna påverka i en förening, så finns det en annan motion hur man använder MFFs klubbmärke. Där medlemmar, där jag tror bara kan hålla med all rätt, har ifrågasatt hur det används rent färgmässigt i olika sammanhang där sponsorer får göra lite vad de vill med dem. Och det tycker jag är väldigt intressant att se hur det faller ut, det resonemanget runt det. Därför att
grundar sig den i den här European Knights bortatröjan?
Den nämns ju.
Den nämns, ja. Och där är fler, där är även vissa kollektioner som säljs i shop och sånt här. Använder klubbmärket utan de färger som det egentligen ska vara.
Mm. Ja, den kritiken mot European Knights tyckte jag var...
Den ställer dig bakom.
Den ställer jag mig inte bakom. Den tyckte jag var lite småaktig faktiskt. Det är ju, jag tycker att man ska få ta ut svängarna ordentligt på en tredje tröja. Och MFF har ju, supporten har ju å ena sidan kritiserat MFF för ganska en lite trist hållning till sina matchtröjor, att man liksom man kör på med Puma och man har samma grundmönster som i stort sett alla andra Puma-klubbar, och när man verkligen tar ut svängarna då med en tredje tröja, då är det gnäll på det också liksom. Någonstans får man lite bestämma sig.
Din huvudmening var mot själva namnet på...
Ja, det var ju ryska. Ja, det låter ju som en vuxenfilm.
Den här European Knights är faktiskt en separat del som jag tolkar av det hela, där man talar om klubbens klubbskölden. Och sen finns det en annan motion om att aldrig ändra. Ja, det är samma princip. Faktiskt i båda två när jag läser. Det är två motioner i samma ämne. Mm.
Sen så kan jag ju känna att jag tror inte att det finns någon ambition inom Malmö FFs organisation att liksom vanställa klubbmärket på något sätt. Det här känns som en liksom någon teoretisk övning som pågår.
Ja, men det finns dyker upp sociala medier med jämna mellan de som kritiserar och andra har gjort några justeringar eller använder ett gammalt klubbmärke och sånt här. Så att för en del människor så är det väl väldigt angeläget, men det är klart, just det där med färgerna, det kan man fundera kring. Det kan jag tycka att de har rätt. Sen är det svårt att se var det landar. Och att vi vet vilket inflytande inte minst klädsponsorer har i sammanhanget. Och naturligtvis även andra sponsorer. Mm. Där kan man ju säga att, ja, det är inte klubbmärket, men hockeyn känns ju som att den är lite mer vild. Och hittar på lite allt möjligt. Det var ju många lag som spelade i regnbågströjor nu helt plötsligt.
Ja, i USA är det väldigt vanligt att man har sådana här Mexican Knights. I alla fall de sydstatslagen i basket till exempel har ju alltid någon sån mexikansk afton, och då liksom ändrar man till spanska på tröjan och så vidare. Vi får se om MFF kanske kan styra upp någon slags Danish Knight. Det hade man ju gärna sett. Det finns ju hummelkänningar i MFF-styrelsen, så redan där är man ju på väg.
Ja. Apropå styrelsen då, så blir det också någon form av förändring där. Eller hur, Max?
Jo, det är en ledamot som lämnar styrelsen. Det är väl inte, det brukar vara, jag ska inte säga statiskt, men folk brukar ju sitta ganska länge. Men det är väl en person som kanske inte har gjort sån jättestort avtryck, och som jag knappt vågar uttala namnet på, Hamdija Yusufadjic, som har avbrytt omval. Och det innebär då att Anders Jönsson föreslås av valberedningen. Och Anders Jönsson då, för riktiga MFF-supportrar, klingar bekant som en gammal spelare från 90-talet. Då han spelat 70 matcher i A-laget. 70 matcher i MFF var 18 i A-lagströjan, så han har ju inte satt något jätteavtryck på det sättet. Och gick sedan till HIF. Men har en intressant karriär i näringslivet efter det. En del supportrar kommer inte tycka om det kanske, men han är inte kvar där, men han har ju jobbat på Puma. Välkänd direktsponsor för MFF. Och nu jobbar han med solceller. Det ligger ju i tiden kan man säga.
Ja. Efter den här näringslivsutvikning så tror jag att vi...
Vi har otroligt många strängar på vår lyra. Ja, vi är modeexperter, näringslivsexperter, fotbollsexperter. You name it.
Tack. Jag tror vi sätter punkt där för den här gången. Och vi återkommer här efter Degerfors-matchen. När vi har lite mer att gå på vad som gäller eller eventuellt inte alls gäller i cupen framöver. Det här har varit avsnitt nummer 311 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej hej!
Hej då!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde så där som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Ska bara säga så att händer någonting här när jag pratar.
Mm.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.